Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the...
Hallå, 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 hallå där, hallå, hallå där, hallå.
Hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Ekeliv, som ni hörde där, i... Och jag ber för att säga, undersöka det, Örby, för det är inte säkert att jag kommer att få säga det så länge till. Vi ska återkomma om det. Hej då, Per Bjurman i New York, och vi får se hur länge vi säger det med för övrigt.
Ja, jag hoppas vi har ett tag till.
Mm. Ja, men det kan vara på gång att Amerika ska vara kvar, men det kan bli någon annanstans.
Jaha, okej, vi får se. Min cliffhanger.
Mm. Mm. Och här ska vi nu då spela in vårt 296. Nej, vad är det?
296. Jajamän, det, ja. Ja, bra.
Ja, det blev lite rörig start här, men 296.
Yes.
Och mitt under brinnande Stanley Cup-slutspel är det ju. Jag till och med ser en match medan vi spelar in, för det är en fruktansvärt tight dag. Den sista stora urladdningen vad det gäller antal matcher har vi idag, denna onsdag som vi spelar in.
Ja, precis. Exakt. Så att det... Ja, vi hade svårt att knö in den i någon lucka när det inte spelas matcher, helt enkelt. Ja. Så att det är Boston Carolina som spelar medan vi sitter och spelar in.
Ja, jag sitter i korridorsoffan och ser med volymen av då Boston Carolina Game 5. I nuläget, efter en halv period, så leder faktiskt Carolina med 1-0 efter ett mål av Fleury.
Just det, Hayden Fleury.
Mm. Men det här är ju speciellt, och jag får försöka hålla dig i strama tyglar idag. Därför att någon timme här innan... vi började spela in så slog ju Tampa efter många om och men ut Columbus. Och Tampa Boy Ekeliv är i extas.
Ja, det får man ändå säga. Jag är i extas, och samtidigt så har det varit en emotionell berg- och dalbana. Alltså jag var ner på botten ett tag också. Med tanke på hur det såg ut i den där matchen. Tog ledningen med 2-0 i en liksom, elimination game. De hade chansen att slå ut Columbus. Allt känns klart. Och så är det världens ras. De tappar till 2-2, till 2-3 och till 2-4 till och med. Columbus skjuter faktiskt 24 skott i andra perioden. Och det var nog bland det sämsta jag sett Tampa spela sen de mötte Columbus förra året.
Ja, vi ska komma in på mer detaljer i den här serien.
Ja, det lär jag vilja.
Vi ska bara markera först att du är glad efter en jobbig dag. Inte bara därför, utan som jag nämnde där, Örby, denna markör som vi förknippar så starkt med Jonathan. Ja. Han är ju Örbys kändaste människa i världen just nu. Det borde resas en staty i downtown Örby, över ekan.
Ja, det har inte varit jättestora namningssamlingar kring det, kan jag säga. Men,
ja. Men nu är det då så att han har chockat oss i närmsta kretsen med uppgiften att han tänker flytta. Och fram till för några timmar sedan så var det påskrivet och klart att vår vän Broccoli, som han nu också kallas för att han avslöjar att han äter mycket broccoli.
En gång äter jag i alla fall. Men,
Broccoli Pajen himself ska flytta till Bromma, hette det. Och det sjöng ju till i tillvaron för oss alla. Jonathan i Bromma, det kändes som, ja, jag vet inte, det kändes som Bruce Springsteen i Tanzania. Lika oväntat.
Ja, jag börjar inte identifiera mig med Broccoli Bromma, som du kallar mig det konstant i två dagar. Liksom.
Ja, Broccoli Pajen. Ja. Broccoli Pajen från Bromma. Det tycker jag är ett fint namn. Men då har det skitit sig då tyvärr när du ringde som backup veckaklocka åt mig idag, eftersom jag behöver det. Ja. Dessa dagar. Så var du nedslagen för det hade skitit sig. Men Tampa räddade dagen, och eventually så kommer du ändå flytta, kanske inte lika långt från Örby, men du är på väg ut.
Ja, precis. Jag får ge mig ut igen där. Du sa att det var påskrivet och klart, och det var ju faktiskt inte det. Det var nästan klart. Det var muntligt klart, och det fattades bara en kråka. Men så gick affären i stöpet helt enkelt. Men jag känner mig lite som... Ja, nu löste ju Tampa det här till slut. Men ett tag trodde att de var influerade av mig. Att de tänkte, serien är klar nu. Vi tar ut det här i förskott, och sen så skiter det sig. Det var det jag råkade ut för. Och det är lite så med slutspelet, vet du. Man, Jag har inte varit ute så mycket på bostadsmarknaden förut. Jag tog det för givet liksom. Det här är dealat liksom. Men elaka storebror som du brukar säga. Så att, innan ja, man har varit ute där ett tag liksom och lärt sig bli lite rutinerad. Då kan man åka på lite smällar. Så ja. Jag får komma tillbaka starkare. Precis som Tampa gjorde nu. Och lärde sig att faktiskt knyta ihop säcken till slut.
Ja, men ja då. Det kommer ju snart att ordna sig. Det var ju bara första försöket. Ja. Det är hur som helst chockerande för oss att du kan komma och lämna Örby. Jag tycker kommunledningen där borde gripa in och ge dig ett hus i trakten.
Ja, faktiskt. Jag fortsätter gärna propsa på det, så det har jag inget emot.
Ja, och själv då så är jag som sagt i New York. Det är inget kul här. Det är ju fortfarande, sviten av pandemin är ju brutala här. Vi är jävligt less nu efter ett halvår på det här. Och brottsligheten bara eskalerar. Folk blir rånade på öppen gata nu. För jag har flera bekanta som har blivit magd. Alltså under pistolhot ute på gator, mitt på blanka dagen, på tomma sidogator och så. Så faktiskt, om det fortsätter så här och det inte blir bättre, och många tror ju att New York, det här är den hårdaste smällen New York har varit med om, kommer inte komma tillbaka från det här, för att folk kommer att jobba hemifrån, vi kommer inte ha samma
liv och rörelse.
Nej, precis. Så att jag är övervägande starkt och jag som alla andra har flyttat till Nashville.
Ja.
Men vi får se. Ja. Nashville, Tampa och Vegas är väl det som ligger närmast till hands.
Ja, du vet ju vilket jag föredrar.
Eller också flytta till Winnipeg.
Ja, det kan jag säga att det kommer inte göra. Det kan jag räkna ut redan nu.
Ja, men hur som helst. Nu spelar det så stor roll hur det är i New York. För att jag går ju inte ut överhuvudtaget. Inte på grund av att det är farligt ute. Utan på grund av att jag inte hinner. Det är ju så fruktansvärt intensivt med detta slutspel. 5 matcher idag. Ja. Sluta mitt i natten när jag... Oj, nu var det nära 2-0. Och bara skriver och sen är det svårt att sova och så får du ringa och väcka mig och så är det nya intron och nya referat och nya krönikor och nya intervjuer. It's all time high vad gäller intensitet.
Ja, det får man säga. Och just det här också som jag varit inne lite på att tidigare, att matcherna liksom, det är lite som hockey-VM, att det börjar på morgonen nästan, i alla fall vid lunchtid, och sen håller det på, som du säger, fram till natten. Så att normalt sett så är det lite mer komprimerat och massa matcher på kvällen istället. Nu blir det ett heldagsprojekt.
Ja, och nu när vi har kommit så långt så är ju alla matcher avgörande, så det är svårt att skippa någon och bara säga att det här får någon vanlig reporter ta. Det går inte riktigt.
Nej.
Alltså vi har ju morgonreporter som kommer in och
stöttar.
Ja, stöttar. Man kan inte lägga över hela ansvaret när det är avgörande matcher, men å andra sidan så kommer det snart att tunna ut sig. När vi är nästa omgång så är det betydligt färre matcher. Ja. 2 matcher om dagen förmodligen.
Precis, och samtidigt som vi varit inne på, jag tror många lyssnare ändå tycker att det här är ett kul upplägg, alltså att man har möjlighet att se alla matcher, ja, i sin helhet, att de avlöser varandra.
Ja, absolut. Det är ju som jag också har predikat, för mycket av det goda är underbart.
Ja.
Det har varit en underbar fest, och såna här dagar som idag, det är nästan bara helt avgörande matcher. Mm. Det är magiskt, såklart. Men det är också intensivt, och jag skulle behöva ligga vid en pool någon dag.
Ja, precis. Och så är det podd nu dessutom. Vi har mycket att diskutera. Det har hänt liksom väldigt mycket i respektive serie sen senast vi pratade. För det var en preview. Då hade de inte ens börjat spela det riktiga slutspelet.
Nej. Men och vi kan väl ge oss i kast med det på en gång. Och enklast är ju då att börja med matchserien som nu blev avgjord framför våra ögon för några timmar sedan. Ditt Tampa slog ut Columbus då. Och fick sin revansch för fjolårskatastrofen i första omgången mot just Columbus.
Ja, det var väldigt skönt. Och ni som inte vill höra mig gasta på om Tampa Bay, ni får väl spola fram helt enkelt. Men det är lika bra att riva av det här direkt, känner jag. Ja, nej, men det var skönt. Och, ja, det var ju inte helt utan besvär, men det blir ändå 4-1 i matchen trots allt. Så att jag tycker att Tampa totalt sett, trots den här kollapsen i andra perioden som jag precis har sett när vi spelar in det här, är värda faktiskt då. Gå vidare i det här slutspelet.
Ja, det var en konstig femte match här. I och med just att de var överlägsna för första 10. Och så gick upp i 2-0-ledning. Och det kändes som det här är redan klart.
Ja.
Men så tappar de då allt. Och börjar ta en jävla massa utvisningar också.
Ja, visst.
Väldigt odisciplinerat och hafsigt.
En typisk Tampa-grej som har liksom pågått hela säsongen egentligen, att de tar mycket onödiga utvisningar, dels här i slutspelet. Under grundserien var de ju faktiskt det tredje mest utvisade laget.
Ja, alltså, som du säger då så blev de ju totalt krossade i andra perioden och 24 skott bakåt och Columbus vänder till 3-2 och sen 4-2 i tredje perioden. Och jag skulle vilja säga det här, att vad som hände sen är väldigt signifikativt för och borde gjuta mer hopp i Tampa-fansen än vanligt. Att de kommer tillbaks, krigar sig in i matchen fast de egentligen inte förtjänar det. Det är ju skillnaden mellan Tampa i år och Tampa de närmast 4 föregående säsongerna. Ja. Att förra året hade de inte rest sig från det här.
Nej, absolut. De var inte i närheten. 0-4 i matcher.
Ja. Ja, men alltså, jag menar bara en sån sekvens när man har hamnat i underläge och tar emot. Då har man inte haft den mentala styrkan.
Nej, precis. Det var ju en liknande sekvens i Game 1 i den scenen. De började ju faktiskt liknande då, ännu bättre till och med. Hade 3-0, det glömmer man ju bort, i första matchen i Game 1 förra året. Det kändes ju klart nästan redan då att de var så överlägsna som man trodde på förhand. Och så tappade de torsken med 4-3. Och så kom de aldrig igen i hela serien faktiskt.
Ja, men den stora skillnaden är ju då att de har riktiga slutspelskrigare i truppen. Alltså de här som har kommit in sen dess. Framförallt Barclay, Goodrow, Bechanten, Coleman och i viss mån Pat Maroon också. De har ju ändrat karaktären på laget, känns det som. Du var inne på det förra veckan att de gör skitmål och sådana här också. Som ofta avgör de här djupare man kommer in i ett slutspel. Så handlar det ju inte om att styla och göra snygga mål och spela fint. Det handlar om att vinna.
Precis.
Och det verkar som Tampa genom de förvärv, väldigt kloka förvärv av Brisbois i trading deadline. Och fått in dem. Det har gjort dem till ett mycket, mycket bättre slutspelslag.
Ja, precis. För att det är ju tajt och ont om utrymme. Och speciellt när man möter ett Tortorella-styrt gäng.
Mm.
Ja, det är svårt att hämta fart. Det är svårt att komma in på kassen och allt det här och få snurr och liksom det här finliret som Tampa vill spela. Så att, ja. Och det märks ju bara hur Cooper matchar utifrån de spelare han har förvärvats via Brisbois, att liksom, när de börjar varje period, varje match, så är det ju just Goodrow, Coleman och Gord som är centrum i den kedjan som får börja för att sätta tonen. Mm. Det är så här vi ska spela. Det är inte Cooch och det är inte Point och det är inte Palat som börjar, utan det är den kedjan som ska liksom slå an Tampas sätt att spela.
Ja. Ja, man behöver inte förlita sig på i huvudsak en coacher med dåligt kroppsspråk för att det tar emot.
Nej, precis. Och grejen är att, visst, Point har ju varit gjort två stycken overtimes och sådär. Och Kutchevs poäng har ändå trillat in i hyfsat hög grad här i serien och i round robin-matcherna. Men de har faktiskt inte gjort ett enda mål i powerplay. De gick ju 0-10 i powerplay i den här serien mot Columbus. Så att de har ju faktiskt inte levererat riktigt, utan det som gjorde att det faktiskt löste sig, att knutarna, Columbus knutar liksom löste upp sig för Tampa, det var ju energispelen.
Ja, samtidigt som de har då givna matchvinnare i sådana som Point. Det är ju ingen tillfällighet att han avgör både idag och den. Ja, vi har inte varit inne ens på den, har vi?
Nej, det var den spelades precis efter förra gången vi spelade in.
Med 5 övertidsperioder, sammanlagt 8 perioder, det var ju liknande ingenting man har sett. Det var ju fjärde längsta matchen i historien, det var helt galet. Och de vinner den också. Det är inte heller säker på att Tampa hade gjort det pågått så länge förut.
Nej, precis, att de faktiskt har den mentala styrkan.
Men det där är en gammal käppes hos mig, att vad det gäller slutspel, att det är ju ofta så att 5 mot 5 så får de stora artisterna och stjärnorna, de blir ju så hårt uppvaktade och får så lite tid och utrymme och svängrum, så de blir raderade långa stunder. Och det är därför sådana som Coleman, Bechanten, som jag säger för att han delar namn med Bechanten i ombytta rollen, den gamla mildly amusing filmen med Eddie Murphy och Dan Aykroyd.
Ja, just det. Typisk Bjurman-referens.
Ja, det är sådana som måste kliva fram då. Det är ju lika för alla lag.
Ja, precis.
De superstars som ändå lyckas producera i 5 mot 5, de är så in i helvete bra, så att det går inte att stoppa, men det är svårt. Sen så, det är sådana här Goodrow och sådana, det är inte lätt.
Nej, precis. Så när vi kommer in på Washington-serien sen, så måste jag, då ska jag inte gnälla på spetsspelarna, men på breddspelarna, vad de inte har bidragit med i den serien för ett sånt topplag. Liksom. Det är viktigt då att breddspelarna kliver fram, att man har det. Man har djupet.
Ja.
Men ja, jag tycker generellt sett här, man har ju ändå spetsen, man har ju ändå skickliga spelare i alla 4 kedjor. Och liksom kollar man på siffrorna här så är det ju ganska Ja, de har 100 fler skottförsök totalt över 5 matcher. De har 50 fler målchanser registrerade. Så att det är ju rättvist. Alltså.
Även om ja. Det är ingen som har sagt något annat, Jonathan.
Nej.
Du behöver inte gå i defensiven.
Nej, precis. Och så Vasilevskij i kassen, 85% i fjol, 94% i år.
Ja, men det är ett bra lag och bra backar. Victor var ju en jävla tur att han kunde spela. Annars hade det blivit svårt, tror jag.
Ja.
Men även en sån som Ryan McDonough var väldigt bra.
Ja, jo.
Och Shattenkirk gjorde viktigt mål. Det var ju tydligen den i andra periodpausen som ställdes upp i omklädningsrummet och höll ett tal också.
Ja, det är bra.
Mm. Men Columbus ska ju ändå ha beröm. De har gjort det väldigt bra. Alltså, de har ju fantastiska karaktärsspelare. Seth Jones visste man ju var bra, men jag tycker att han har varit i vissa sekvenser var rena lidas över Seth Jones.
Ja, precis. Han är ju Norris-mässig.
Ja.
Han är ju på den nivån. Sen tyckte jag att det märktes faktiskt på honom i den här serien, även om Columbus gjorde en stark sista match, är att han blev lite trött. För det blev ju väldigt mycket hockey för Columbus.
Ja. De förlorade ju den där 8-periodersmatchen och det tog ju hårdare på dem. Matchen därpå var de ju bra och vann. Mm. Men sen så tycker jag nog att jag har märkt, framförallt i game 4, märkte sig att de var trötta.
Precis, och de gick ju alltså 5 matcher mot Toronto också och en del övertid i den serien också. Så att de har ju fått spela mest av alla lag.
Ja, men de ska ändå ha beröm. Det var en intressant sejour, och få lära känna dem, och man kommer att sakna lite Kukan och Hestbol och Gustav och Dubois och Wennberg, och Wennberg har gjort det väldigt bra.
Jättebra, han studsar verkligen tillbaka och fått igång sin NHL-karriär ordentligt, för han var en av Columbus bästa spelare.
Ja.
Och sen Dubois, kul som vi hyllade mycket förra veckan, hade med i den veckans lag som vi tar ut i slutet av podden. Han tycker jag växte ut till en, kanske inte superstjärna, men verkligen en profil i ligan.
Cooper har ju pratat om honom nu efter den här matchen. Hyllar honom enormt, att han är en cornerstone player.
Ja, precis. Verkligen så här ponduscenter liksom. Lite franchisecenter håller han på att växa ut till faktiskt. Tar ansvar. Han är lite mini-Ryan O'Reilly på något vis.
Ja, det är. Ja, och så Korpisalo då, som har varit med i vårt All-Star-lag flera gånger. Och ja, han var ju tidvis helt magnifik.
Ja, precis. Och i den där långa 8-periodersmatchen så satte han ju, blev det räddningsrekord till slut. Han hade väl 85 räddningar eller sånt där.
Ja, ja. Ja, men de får åka hem till Ohio och Tampa stannar kvar i bubblan och får möta, ja, kanske Boston, som vi sitter och tittar på nu. Ja. Den serien är ju då, det är 3-1 till Boston efter 4 matcher. Men just nu då, i slutet av första perioden, så står 1-0 till Carolina i 5:e matchen. Så det är inte avgjort på några sätt. Men annars så fick man ju känslan, framförallt i senaste matchen då, att nu har Boston vaknat. Och Boston blir ju mer Boston Bruins som de var i grundserien och hela förra året. Väldigt skrämmande. De körde ju fullständigt över Carolina i slutet av den. Så 3:e perioden i 4:e matchen var ju sån enorm klassskillnad.
Ja, precis. Så målen öste in och de hade 15-0 i skott i taget.
Ja. Överhuvudtaget är det ju så faktiskt att och det här tycker jag är lite intressant, att det är ju the big boys, i takt med att de här serierna har gått överallt, som har skaffat initiativ och varit bättre. Och det här tror jag kan vara en effekt av det här upplägget vi har nu, att de som vill ställa till med upsets och uppstickare som skräller och så.
Mm.
Det tror jag bygger väldigt mycket på hemmamatcher med fans i ryggen och liksom sådana X-faktorer runt omkring. Mm. I det här formatet nu, när de spelar inför tomma läktare, alla är på samma ställe, så blir liksom den grundläggande klassskillnaden blir mer utslagsgivande än i ett vanligt slutspel.
Mm. Ja, det är möjligt. Tydligt är i alla fall att storklubbarna har börjat varva igång både öst och väst.
Ja, men tror du inte det kan ligga något i det?
Ja.
Det är mycket lättare att skälla hemma i ett helt vansinnigt PNC Center i Raleigh med grisar och annat och kanoner i Columbus och så vidare.
Precis, och samtidigt kan hemmapubliken bli en belastning, för det är liksom favoritlaget. Buas, ja, om det inte stämmer.
Och dessutom så behöver de inte Det är ingen som reser, det är ingen som blir sliten av att resa genom en massa tidszoner och så. Det var någon som sa det igår, vem var det? Det var någon Vegas-spelare som sa det. I'll take the travel. Det är bara att promenera tillbaka till hotellet.
Ja, exakt.
Så det tror jag kan betyda någonting. Nu, som sagt, det är inte klart mellan Boston och Carolina, men om Boston kan upprätthålla den här klassen och man får tillbaka David Pastrnak nu också, pasta.
Ja.
Är med. Så det är mer kolhydratrik anrättning idag.
Ja, det får man säga, med pasta i laget. Ja. Nej, men 3-1 i matchen, som sagt, just nu när vi spelar in i alla fall. Och ja, jag tycker ändå att oundvikligt att inte komma in på tuckan då.
Ja, det kan man tycka.
Ja, man kan tucka det. Mm.
Man kan tycka att vi ska prata om honom. Ja, han här i helgen då, så kom ju rätt så chockerande beskedet att han hade lämnat bubblan och avbrutit säsongen och åkt hem till familjen. För att han, han ville vara med familjen istället. Det här var inte vad han ville vara med om, helt enkelt.
Nej, precis. Alltså, det är ju svårt att spekulera exakt och det, man har ju full rätt att göra det här också. Det var ju frivilligt att vara med i det här slutspelet, så att vill man opt out så innebär ju inte det några konsekvenser. Och som sagt, han ville hem till familjen, fick sin tredje dotter här i våras.
Oh.
Och sen var jag inne på faktiskt efter game 2, det var ju den de torskade mot Carolina faktiskt gjorde en riktigt bra match. Då sa jag en del kommentarer som antydde ganska tydligt att motivationen inte var där. Han sa ju dels att han inte är i great shape. Och han sa att it feels dull at times att spela de här matcherna. I och med att det inte är, han känner ändå av att det inte är någon publik. Och det ger inte honom samma tävlingsnerv. Och han sa till och med att han sa faktiskt att resultaten inte betyder så mycket för honom här.
Nej, och känner man så och inte motiverad så ska man inte vara med. Och jag, alltså det var ju otroligt få, bara några dumma fans som har kritiserat honom. Han har fått fullt stöd från laget och från media nästan utan undantag. Det är 2020 nu. Liksom. Det är klart att en människa som vill vara med sin familj och prioritera det, självklart ska han göra det.
Ja, precis. Så det går inte att säga något annat om, utan och som sagt, det här var väldigt öppet från NHLs sida att man fick göra så här, och ett antal spelare gjorde det redan innan turneringen började, och Tucker Rask ville väl testa att vara med och sådär, men han känner sig, så får han göra det, som sagt.
Ja.
Även om det sjunger till naturligtvis när en Vesina nominerad första keeper väljer att lämna mitt i en slutspelsserie.
Ja, men nu har ju en väldigt bra andra målvakt i Halak som har vunnit slutspel åt lag förut. Och det har ju gått utmärkt sen han kom in. Det är väl bara oroande om han också går sönder eller så. Då står de lite väldigt...
Då står de med den här Vladar som aldrig har gjort en NHL-match i sin karriär.
Nej, så det är väl lite skakigt på så vis. Men så far har det gått bra. Och all lycka till Tucka och hans familj, tycker jag.
Ja.
Ja, det är svårt. Jag menar att de håller på att spela, så det är svårt att få en bild av hur det ska, men det troliga är att Boston tar det här nu, inte släpper de väl tre matcher i rad.
Nej, men som du säger, vi ifrågasatte dem lite grann förra veckan i vår preview, och båda tippade faktiskt 4-3 till Carolina då, som ju kom med en väldig skjuts in i det här slutspelet efter 3-0 i matchen mot Rangers i play-in. Men det var ett Rangers som ju har lite svängdörrar i försvaret.
Ja, och det har inte Boston.
Inte spelar riktigt slutspelshockey, medan de mötte ett Boston som var i final i fjol och verkligen, som du säger, inte av svängdörrar utan väldigt systematiska, och en fantastisk matchcoach vill jag påpeka i Bruce Cassidy. Topp 5 för mig NHL-coacher. Han har ett bra material att förfoga över, men han gör många små nätta beslut också som ger stor effekt.
Brad Marchand sa det efter här i veckan, att en av de smartaste coacherna någonsin har stått på. Riktigt intelligent.
Ja. Marchand, apropå när du nämner honom, så har ju han kommit igång också. Han är faktiskt den som, ja, när vi spelar in det här i alla fall, leder poängligan i första rundan.
Ja.
Så Aho så här får ju ta med sina poäng från play-in, men räknar vi bara de här slutspelsmatcherna nu, så är det ju Brad Marchand som har gjort 7 på 4 matcher. Så att den mördande första kedjan som vi kritiserade då, och jag istället benämnde Ahos kedja som mördande, så är det ju faktiskt Marchand som har överglänst topplinan i Carolina.
Ja, och sen har det ju varit lite tungt för Carolina. De har ju tappat Svechnikov som åkte på en riktigt otäck skada. Vred sönder knä, och det var otäcka bilder.
Ja, det var det.
Så deras första kedja har splittrats då. Den har ju också varit en stor attraktion. Och i den här fjärde matchen så hände ju något i tredje period. Brindamores efteråt att han aldrig sett något liknande. Det var som att de bara varit ett pojklag.
Ja, det var hårda helt,
ja, det var men han tog ju på sig själv och hans ansvar att ha dem redo för perioderna. Men det blev inte så bra.
Nej. Men det känns lite som att Boston har växt ut i ett spöke för dem. Alltså. För det blev alltså en sweep förra året när de möttes i konferensfinalen. Och det känns som att Carolinas, som vi har hyllat så mycket, deras ettrighet, den här våg efter våg, det här att de aldrig behöver trycka på paus utan att de kan köra play hela tiden. Det biter inte på det här rutinerade Boston-laget. På samma sätt.
Nej. Och när de la av att spela helt i tredje period, då såg Boston ut sådär som de brukar. De kommer i den ena blytunga anfallsvågen efter den andra. Det finns nästan mer imponerande i hockeyn än när Bruins får till det.
Gulsvarta bålgetningar.
Ja, det är sånt massivt tryck som man känner att nu blir det mål.
Ja, ja precis. Och sen så, ja. Ja, det blir... De är ju onekligen en contender igen. Trots att de alltså kom sist i seedingsrundan och det var lite strul inför och att Tukaraska hoppat av och så här, så känns de... Ja, de känns heta. De känns lite svåra.
Just nu är det ju troligast att det blir Tampa-Boston. De är ju gamla rivaler. Men du brukar säga att Tampa är lätt mot Boston.
Nu har du förväxlat det. Det är tvärtom.
Okej.
Precis, exakt. Det är precis raka motsatsen. Det är det värsta Tampa vet att möta dem. De har ju slagits ut i konferensfinalen av Boston 2011 när de kände att de hade en chans att vinna titeln. Och Steven Stamkos bröt benet i Boston en gång i tiden. Så att...
Men vi får återkomma till det när vi vet vilka serier det blir.
Ja, precis.
Vi kan väl ta och titta på, som också kan avgöras ikväll, då är Philadelphia-Montreal. Mm. Där Philadelphia har skaffat sig 3-1 ledning. Mm. Det var en konstig match där när
Philadelphia,
stora favoriterna Philadelphia kom från allt sitt vanliga spel och fick stryk med 5-0. Måste ha varit lite oroande för fansen att det fortfarande finns såna tendenser att de kan göra såna plattmatcher.
Precis, Flyers gonna flyera.
Ja,
som det kallas. De har ju faktiskt inte vunnit en slutspelserie sedan 2012. Så att man förstår ju dubierna som finns där hos Viberg och övriga Flyers-fans.
Ja.
Men sen dess har de gjort en ganska tråkig serie av det här och montrealat Montreal lite grann. Spelat kompakt, smart. Vigneault har stängt ner lite grann och gjort det till en ganska tempolös serie faktiskt. Och det har varit målsnålt och Carter Hart har faktiskt hållit nollan. 2 raka matcher och plötsligt har vi 3-1 i Philly.
Ja, och Carter Hart har då... Jag slog ju något rekord. Han är den yngste målvakt som har hållit nollan 2 matcher i rad sedan 1945.
Ja, det säger någonting. För att, vi brukar vara inne på att nu har vi sett några undantag tycker jag bara på senaste åren. Men generellt sett under 2000-talet i alla fall så har det varit svårt för målvakter att etablera sig tidigt i NHL. Men det märks att Carter Hart som ju varit kanske är den mest hypade åtminstone kanadensiska målvakten sen Carey Price som man möter här nu. Är något speciellt. För att redan som 22-åring här så är han ju otroligt lugn. Och det är inte svårt att inte jämföra just de två med tanke på hypen kring dem som juniorer och liksom tidigt i NHL-karriären. Och båda är Western Canadian Boys. Båda spelade amerikanska VHL-lag som juniorer. Och ja, de har det här provocerande lugnet nästan. Mm. När de står i kassen. De verkar helt obrydda nästan. Så ja, Carter Hart är väl nya Carey Price har han på att bli.
Ja. Och Carey Price är gamla Carey Price. Fortfarande bra, men inte riktigt. Just nu så leder Carter Hart den
duellen.
Company-duellen, ja. De har ju Philadelphia helt enkelt kväst Montreal som fram till de här sista två matcherna ändå har spelat väldigt... De har ju varit ett stort utropstecken tycker jag med många av deras... Både deras gamla störta tillbackar har varit väldigt bra i... Med Shea Weber såklart i första ledet. Men även andra och så några av de här unga killarna, inte minst deras finska trio, har varit riktigt extremt pigg och framåt och aggressiv och stridslysten.
Ja, och detta trots att de blev av med Claude Julien.
Ja just det hände det.
Ja precis, det hände så mycket så, men faktum är att Claude Julien har ju lämnat bubblan efter att ha känt av bröstsmärtor då. Efter game one där. Så att,
han vart ju opererad. Ja, de har opererat på sjukhus i Montreal och sen hemskickad till Toronto. Så Kirk Miller har tagit över. Men det började med att de vann med 5-0 för Claude.
Ja.
Men vi får se ikväll. Jag tror ju att det blir svårt för Montreal att komma tillbaka från det här.
Ja, för nu känns det som att det har blivit en matchserie där de möter sitt eget, som jag sa lite grann, att de har blivit lite Montrealade själva. Det är, båda lagen försöker spela ungefär likadant. Alltså, Flyers är smarta där, måste jag säga, med Vigneault på bänken. Att de är mycket mer kompakta nu, mycket spelar mycket säkrare, men samtidigt blir det ju lite tråkigt att se. Men det är också, och kanske, det kanske ser lite hafsigt ut, men hafsigt spel kan också vara ett tecken på väldigt bra försvarsspel.
Ja.
Så, och, där, och så trots allt är det ju så att Flyers har mer skill. De har ju bättre forwards. De har skickligare offensiva backar. Så att då ökar ju deras marginaler att vinna om de spelar samma stil, i och med att Flyers ändå har mer kvalitet.
Ja, de har mer bredd. De är starkare liksom på djupet. Absolut. Mm.
Och sen tycker jag så här också att ja, vilket jag kommer lite på tal sista veckan här. Och som jag har propsat på några gånger, tycker jag, sen Ron Hextall fick sparken, att man måste ge han lite beröm för det här laget som Chuck Fletcher faktiskt uttalat skördar frukten av lite grann. Han ger Hextall mycket beröm. Efter GM-byte för ett och ett halvt år sedan så har ju Flyers växlat upp och blivit mycket bättre, och då ska man ge Fletcher beröm för det, för att han har ju satsat mycket mer än vad Hextall gjorde och liksom plockat in en Matt Niskanen, plockat in en Justin Braun, signat Kevin Hayes och så. Mm. Men många av de här är liksom, alltså nya unga spelarna som har liksom ändå livat upp det här Flyers-laget är ju Hextall-killar från hans rebuild, där han liksom lyckades kränga bort Le Cavalier. Han fick ju ett väldigt omodernt, ålderstiget lag med flera tunga kontrakt. Andrew McDonald, Niklas Grossman, Luke Chen, Scott Hartnell och sådär. Vad tog han över där 2013-2014 någonstans? Och det är han som har draftat Carter Hart. Det är han som har draftat Travis Konecny.
Provorov.
Oskar Lindblom, Nicolas Obey-Kubel, Philip Myers och så vidare.
Ja. Provorov skrev jag här om sisten, och jag skulle vilja hävda att jag hade rätt där. Att Provorov är bästa ryske backen sedan Sergej Zubov. Håller du med?
Ja, Andrei Markov gillar det också. Men absolut. Provorov är otroligt bra. Och jag kan inte låta bli att återigen hylla hans skridskåkning. Jag tycker han är en av NHLs bästa skridskåkare. Kanske inte liksom nödvändigtvis om man bara baserar på snabbhet och så här, men när det kommer till smidighet och förmågan att röra sig i alla riktningar när som helst.
Ja, där påminner han väl lite om Zubov just.
Ja, precis.
Så att, du nämnde ju Oskar där också. Det finns en Oskar Lindblom-effekt i det här. Hävdar åtminstone Robert Hägg när jag pratade med honom på telefon, och det har ju flera där sagt att Oskar har dykt upp i bubblan, och som Hägg poängterade, vi har aldrig förlorat när han är runt laget sen han kom tillbaks. Han inspirerar enormt.
Ja, precis. Och det är ju inte att förringa heller. Och vem vet, det kan ju faktiskt bli så att Lindblom till och med återkommer till spel, alltså mindre än ett år efter cancerdomen och all cellgiftsbehandling och så vidare. Det är ju helt overkligt nästan.
Ja, vilken happening det blir om han kan det. Och det är enormt. Ja, vi har en serie till i öst som vi trodde kanske skulle ta slut redan igår. Och det är då Islanders mot Washington. Där Islanders dominerar kraftigt i tre matcher och i en period igår. Men sen hände det saker med Washington som innebar att de faktiskt kunde vända.
Ja, faktiskt. Det var ju Ovechkin och det var Kuznetsov och så vidare. Det var storfräsarna som verkligen satte fart och bestämde sig för att de inte skulle bli svepta. Och du skrev ju faktiskt i bloggen, vill jag påpeka då.
Ja, alltså jag trodde att i och med att Islanders även i denna tredje match gick upp i 2-0-ledning och spela mot dem när de har ledning brukar vara så in i helvete jobbigt. Så att jag slog ju fast direkt att det var som att ge Lewis Hamilton 3 varvs försprång och sen försöka komma i kapp med en bajamaja på släp bakom en bandtraktor.
Ja.
Då är det svårt att komma i kapp.
Ja, det går inte.
Men det hände ju, alltså det var ju för att Alex Ovechkin plötsligt bestämde sig för att han ville vara kvar i bubblan. Ja. Han åkte på en smäll och så blev han vansinnig och så vände han på det där och fick med sig hela laget.
Ja, precis. Och Lewis Hamilton fick lite punktering eller någonting. Någonting hände.
Ja, de fick för första gången spela hockey som de inte vill spela. Det var Washington som satte tonen. Det är ju mycket så det handlar om i de här serierna. Att vilket lag som är den som force its will on the other team.
Ja, precis. Och till slut så svängde momentum faktiskt. För annars har ju varit knöligt för Washington efter ett stort bakslag redan i match 1 när Bäckström gick sönder.
Ja, han åkte på en omtalad tackling av Ernst Lee som jag tycker var ganska ful så tillvida att den var ju utanför blindside
ja.
Och sen.
Ja.
Jag förstår inte att det inte blev mer efterspel på det. Men nu är det som det är och han har en misstänkt hjärnskakning. Vi vet inte när han kom tillbaks. Förhoppningsvis kanske i femte matchen då. Men det har varit, Washington har inte varit bra i de där tre matcherna medan Islanders har dikterat villkoren med sin massiva nej, framförallt försvarsinriktad, men sen har de ju några matchvinnare i forwardslinjerna också, helt klart. Ja. Jag kommer tillbaka till att Jean-Gabriel Peugeot var ett fynd i trade deadline, men de har ju även Lee och Barzal och Bailey och de.
Beauvillier.
Och Beauvillier.
Mm. Och som jag sa lite förra veckan, några av de här yngre spelarna som Barzal, som Beauvillier, har blivit ett år äldre och ett år bättre och har slutspelserfarenhet nu också. Och jag vill påstå att det här Islanders-laget, jag klumpar upp fyra lag av de här uppstickarna som lite liknande i sätt att spela. Och det är Islanders, det är Columbus, det är Montreal och det är Arizona. De backar hem ganska mycket ändå. Och så är de ättriga när de väl får chansen och de är jobbiga att möta och sådär. Och jag skulle vilja säga att Islanders är det bästa, bästa kvaliteten på spelarna trots allt av de fyra lagen.
Islanders är bäst i klassen och har bästa coachen, den som vet mest om hur det där ska göras.
Precis, så kan ju Todd Reardons playbook utan och innan hur Washington vill spela.
Så att det har varit, han har ju sopat banan med Reardon fram till igår då.
Ja, när Ovechkin bestämde sig för att vinna den matchen.
Ja.
Ja. Men ja, och så tycker jag också så här, backsidan i Islanders måste man ändå hylla. Den som ju fick så mycket kritik för några år sedan innan Trots kom dit för att det var den som släppte in mest mål i hela NHL. Men några av de där spelarna har verkligen tagit stora kliv. Alltså, det är lite anonyma första backparet där med Pellick och Pulock. Det är riktigt, riktigt bra. Kollar man på underliggande siffror så är det, måste jag bara notera en riktigt extrem skillnad då mellan Pulock, som jag är kanske min favorit av backarna där, och första backen i Washington, John Carlson, som ändå förmodligen vinner Norris Trophy i konkurrens med Roman Josi. Om man räknar till skott från slottet när de är inne på isen för och emot, alltså high danger scoring chances, så ligger John Carlson på 5-17 i de här matcherna och Ryan Pulock på 18-4.
Ja.
Så det...
ja. Grejen med Islanders backar här, att man tänker inte på dem som individer så mycket, man tänker på dem som en enhet.
Ja.
Som är otroligt jobbigt, men de enheterna består ju av individer ändå.
Ja, precis. Och de har tagit steg individuellt också, då, som sagt, och bidrar en del offensivt. Alltså Devon Taves tycker jag är duktig. Nick Leddy har fått lite nytändning. Scott Mayfield, helt okej. Jag tycker Islanders är... De har ett homogent lag, de har ingen riktig svaghet. De kanske ändå inte har den där riktigt, riktigt heta spetsen, alltså Barzal är väl närmast, men väldigt homogent lag.
Och så har Valamo varit mycket bättre nu än vad han var i grundserien. Jag har inte varit något att klaga på.
Nej, han har ju vunnit målagsmatchen totalt mot Holtby.
Ja.
Som kanske gör sina sista matcher här i Washington.
Precis.
Det har jag varit inne på att han utgår ett kontrakt, men jag måste bara säga det med Holtby, som annars varit en sån fantastisk slutspelsmålvakt i karriären, även om det bara blivit en kupp och många jobbiga uttåg för Holtby i Washington genom åren, så är han en av NHL-historiens högsta räddningsprocent i slutspel genom tiderna. Men i det här slutspelet, när han har passerat 30-strecket nu, så måste jag bara säga då att han är, om man räknar goal saved above average, vad man förväntas rädda enligt olika parametrar, väldigt så här avancerad statistik. Den är inte vattentät, men den ger i alla fall en fingervisning. Och så här.
Nu ringer Victor.
Ja.
Ja, hej.
Ja.
Hallå, Victor. Ja, där blev det ett litet... Vänta, har du inspelningsknappen intryckt?
Ja, den är på.
Ja, där blev det lite speciellt. Ett avbrott i inspelningen som... säg en del om hur intensivt det här är. Victor Hedman ringde då för Sökt honom på Twitter efter matchen mot den avgörande matchen mot Columbus. Ja. Och han ringde nu så vi fick göra avbrott. Det så det funkar. Man skriver först en första version snabbt på resultat och lite så. Sen får man fylla på med citat och så blev det nu då.
Ja, precis. Jag har inget emot att Victor Hedman stör podden. Det är helt okej.
Okay. Han var väldigt glad.
Ja, det förstår jag.
Ja. Ja, man får läsa till vad säger. Det mest kanske anmärkningsvärda han sa att han ville hylla Kucherov. Så att Kucherov under sista 10 och i förlängningen var helt suverän. Och han och Braden Point som vann matchen åt oss. Våra superstars.
Mm. Han gjorde en bra. Ja, han gjorde. Han var ju han som kvitterade nästan i alla fall. Han sköt ju pucken på skridsko in och sen så var det han som spelade fram Braden Point avgörandet. Så att,
trevligt. Så var det. Ja, men du var ju mitt uppe i en utläggning om din kompis Braden Holtby.
Ja, precis. Vi har bara färdigställt det innan vi går in på väst. Men jag skulle bara säga att Braden Holtby som ju varit så bra i slutspel genom tiden. Men i år här, när Samsona blev skadad och Holtby gjorde liksom en sista audition här för sitt kontraktsår för att antingen stanna i Caps eller höja sitt marknadsvärde inför Free Agent Frenzy. Så, alltså lägst goal to save above average i hela slutspelet faktiskt. Släppte in 4 mål fler än vad förväntas göra utifrån de här parametrarna. Så att inget speciellt kanonslutspel av Holtby.
Nej. Nej, meddelas kan också att det är slutet av andra perioden här mellan Carolina och Boston. Matchen som pågår så är nu 1-1. Och vem har kvitterat om inte Pasternak?
Ja, precis. Kolhydrat till försen där.
Ja,
har,
precis.
Gett effekt.
Samtidigt börjar ju en match till nu då samtidigt i väst. Och det är 5:e matchen mellan Colorado och Arizona. Så nu är det tätt på given, Johan.
Nu är det tätt på given och det pågår mitt i podden alltså. Men jag tänker, ska vi börja som vanligt i traditionell ordning med det högst rankade laget mot det lägst rankade laget i respektive konferens. Så i så fall är det ju Vegas-Chicago, en annan serie som är klar.
Som... Det blev lite rörigt här med öst i och med att det var så. Ja, vi kom från vår traditionella ordning.
Ja, men det var så färskt med Columbus Tampa där.
Jag måste bara säga att lyssnarna blir oroliga. Det är inga mer samtal som kommer att ringas nu. De här serierna är ju inte för de redaktörer som är kvar på tidningen nu på kvällen. De går ju hem. Jarko som har gjort papperstidningen, han har passerat deadline nu. Så att, det här är till morgonredaktörer det som händer från och med nu.
Ja, just det. Så nu är det inte riktigt samma stress.
Nu kommer Emilia Sederholm in vid när klockan är 23:30 hos mig. Då ska hon ha texter.
Just det, 05:30 här i Sverige.
Mm. Ja. Så det är dygnet runt det här för gamla Bjurman.
Ja, kämpa på bra.
Ja, väst. Ja, Vegas, Chicago, den tog slut igår. Vegas blev först av alla klara för andra omgången med en seger i 5:e matchen mot Chicago. De hade ju matchboll redan efter 3 raka och skulle slå in den, men då sprattlade Chicago till. Mm. Tvingade fram åtminstone en 5:e match. Men där var Vegas, som de egentligen har varit hela serien, ett nummer för stora för Chicago.
Ja, precis. Jag är otroligt imponerad av Vegas. Förra veckan så sa jag att Avalanche är det lag som har imponerat mest på mig. Tätt följd av Vegas. Och jag skulle säga att Vegas, de är otroligt bra och känns väldigt slutspelskompatibla, måste jag säga. För de har verkligen den här kombinationen som vi alltid pratar om. Att man måste naturligtvis ha skill. Men man måste ha tyngden och energin. Och komma i våg efter våg och liksom, och den här defensiva strukturen också. De har det mesta, tycker jag, det här laget. Och det är samma sak där som Tampa har införlivat och som Pete DeBoer jobbar med i Vegas. Så att det är tredje eller fjärde kedjan som börjar matcherna och slår an tonen och så kommer de här två första kedjan ut sen och gör mål och poäng.
Ja, men de har ju haft en väldig spridning på målskyttet. Alla kedjorna kan bidra på alla sätt, känns det som.
Mm. Ja.
Ja, de ser fruktansvärt starka ut. Givet att de ska gå vidare från den serien. Chicago har gjort det här bra. De fick en gratis chans att hoppa in i slutspelet igen och lovade sig själva att göra något riktigt bra av det, den gratis chansen. Och det gjorde de ju också. De skrällde mot Edmonton. Och det kommer att betyda väldigt mycket för dem i framtiden, tror jag. Att de här unga killarna fick vara med och smaka på det här. Fick lära sig på riktigt av Taves och Kane och Keith. Vad det handlar om.
Ja, precis. Så även om du nämnde de spelarna och de har enormt med rutin och Crawford i kassan och så är det bara alltså bubblans yngsta lag, Chicago.
Ja.
Och som du säger, de skulle inte ens gått till slutspel. De fick ju verkligen en gratis biljett här tack vare att 24 lag räknades in i det här formatet. Och ja, nu märks det ju att de börjar växa in i kostymen. Kirby Doc, som jag hyllade så mycket förra veckan, Alex DeBrincat, Dominik Kubalik och allt vad de heter, de unga spelarna.
Adam Boqvist.
Adam Boqvist och gänget. Så att, och så blir det spännande att följa nästa år. Jag tror att de blir ännu yngre då. Visst, de äldre spelarna blir lite äldre, men det kommer in nytt. Vi pratar om Pio Sutter, den här schweiziska poängkungen som de hoppas ska göra Kubalik-succé. Och sen så spännande collegeback i Ian Mitchell som kommer in också. Så att det, ja, det kanske blir ett ännu mer spännande Chicago då faktiskt. Och som sagt, fixat ännu mer värdefull rutin.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hela truppen nu, inte bara gamla spetsen.
Och så visade Corey Crawford att han fortfarande är en högklassig elitmålvakt i NHL. Framförallt den där fjärde matchen
han stal i den.
Ja, de försökte svepa och de tyckte själva att de gjorde sin bästa match i hela serien, men fick stryka i alla fall, och det handlade ju om Craw. Nu gjorde Boston 2-1 med 3 sekunder kvar av andra perioden.
Oj då.
Patrice Bergeron. Nu ligger Carolina risigt till.
Ja, det får man säga. Det får man säga. Oj då. Ja. Nej, men apropå Crawford så måste jag nämna då att han har utgående kontrakt. Så vi får se. Jag tror Chicago gärna vill förlänga med honom, men han är ju till åren kommer trots allt. Och, ja, vi får se vart han landar någonstans. Han är i UFA, precis som så många andra målvakter. Holtby var precis inne på.
De har ju inget annat. De gjorde sig av med Robin som har varit bra i Vegas. Det är klart de måste behålla Crawford.
Ja, de får skriva ett lite kortare kontrakt med honom. De har ju faktiskt inte så mycket löneutrymme som man tror, med tanke på att Taves och Kane kostar så vansinnigt mycket, och de har ju Seabrooks tunga kontrakt kvar och sådär. Så vi får se hur Stan Bowman agerar.
Det får vi. Nästa serie vi ska prata om är också OEM. Det är Colorado-Arizona. Där Colorado... Ja, jag tycker ju att de i princip är lika bra som Vegas. De två lagen är ju... De tittar man på ibland med öppen mun och uppspärrade ögon.
Ja, absolut. Så är det ju. Jag som sagt, jag pendlar med mellan vilket lag som imponerar mest på mig. De är ju lika på många sätt, men på ett sätt ganska olika också i den här tyngden, det här kompletta spelet de står för. För att Colorado är trots allt... De är ju snabbare, medan Vegas kanske är lite tyngre. Om man kollar på liksom, till exempel antal registrerade tacklingar, så är Vegas i toppen här i slutspelet, medan Colorado är faktiskt på 18:e plats av 24 lag. Men det är ju mer speed. Alltså, tyngd behöver inte betyda rent fysiskt att man kan inte tackla smäller folk, sådär, utan det är jobbigt att möta ett lag som kommer våg efter våg och som är ettriga, som ligger på en hela tiden. Colorado, snabbaste laget med eller utan puck i hela slutspelet.
Ja, och ibland när de spelar på sin högsta nivå så är det liksom artisteri och ändå effektivt.
Precis, det kan vara läckert spel. Det kan vara det här snillrikande och som vi inte ser så mycket i slutspel. Som de ändå får till på något sätt. För att de hanterar det här tempot som de skruvar upp. Att de ändå kan lira i det tempot också.
En konferensfinal mellan Vegas och Colorado är en nåd att stilla med om.
Ja, precis. Det kommer bli så fall, för de är ju första och andra sidan i konferensen, så att det blir ju inte nästa runda, utan det blir ju...
Ja, men det är inte säkert att de kommer gå till konferensen.
Nej, det är åt stora service länge. Det ska vi inte ta ut än.
Nej.
Men sen får man...
Vi vet ju sedan många år tillbaka, så att det är inte alltid... Det går ju sällan som man tror att det ska gå.
Nej, så att vi ska inte säga för mycket, men ja, där har Joe Sakic har gjort ett bra jobb, alltså med sina små justeringar. Han fick ju som sagt då lite kritik, jag har varit inne på i tidigare podd, för att han inte gjorde en big splash. Liksom. Det snackades som Taylor Hall dit till exempel. Men nej, det blev en Namestnikov till exempel, och i somras blev det en Donskoj, och det blev en Burakovsky, och det blev en Nishushkin. Men de har ju en väldigt bredd. Liksom.
Burra har ju fått sitt enorma genombrott, eller enorma, men han har fått sitt stora genombrott i Colorado. När han får spela mer och få en tydligare roll än vad han någonsin fick i Chicago. Han är ju en matchvinnare också.
Precis. Det har ju gjort ett antal väldigt viktiga mål i den här serien. Och
sen... jag tycker det är kul att se, för han är en väldigt trevlig, festlig kille som har liksom kämpat hårt och varit lite misshandlad i Washington, tyckte jag. Så det är väldigt kul att han har kommit igång. Mm.
Och apropå metamorfos så måste man ju säga att Nathan Kadri, apropå trader också här av Jose Akiki, närtid, så Nathan Kadri har ju gått och blivit en riktigt framtändande spelare här slutspelet. Och han, när man tänker på Nathan Kadri och slutspel, då tänker man ju på fula överfall och avstängningar och sabba för sitt eget lag.
Ja.
Nu är det faktiskt...
Se vad bra det är när han spelar hockey till det. Ja. Och apropå den serie vi just nu pratar om, så gjorde Colorado 1-0 i femte matchen här mot Arizona. Mm. Och vem gjorde det, tror du? Om inte Nassim Kadri.
Ja, det var Kadri alltså. Det är helt sjukt. Alltså. Då...
Jag tror det var det. De zoomade in honom nu. Jag hör ju ingenting. Vi ska se. Jo, det var det.
Det var Kadri alltså. Ja.
Medan vi pratade om honom så gjorde han sitt femte mål i slutspel.
Precis, och 10:e poäng. Det är lika många poäng som han gjorde totalt sett under alla slutspelsmatcher under åren i Toronto.
Ja.
Så att, och 0 utvisningsminuter. Det är ju nästan lika anmärkningsvärt. Ja. Faktiskt. Så att, och snacka om att Colorado och Josakic vann den traden. Det var ju mycket snack om att Barry trots allt var den bästa spelaren och skulle passa perfekt i Toronto. Så blev det inte, och han kommer förmodligen lämna som UFA från Toronto, medan Kadri har ju gått och format en fantastisk 1-2-punch med McKinnon i Colorado. Mm.
Arizona har till och från ändå gjort det svårt för dem, inte minst tack vare sin fantastiska målvakt i Kemper, Darcy, och bra backar. Hjalmarsson och de här är ju fantastiska i att liksom täcka bort skott och så. Det var ju någon match när de verkligen dödade dem på det sättet.
Det var ju typ 30 men, brockade skott eller någonting.
Ja, men sen så följer de också ihop som en fullständig kollaps i förra matchen. När Rick Tocchet, coachen, efteråt, han ställde till med en sågning vars like man sällan ser. Alltså.
Ja, det var allt möjligt i den sågningen. Det var många rubriker om man säger så.
Det var ett totalt debacle. Det såg ut som ett lag som vill åka hem. Och några av våra killar såg ut som de aldrig har spelat ishockey förut. Den är hård.
Den är hård, precis. Exakt. Liksom, han sa det var pojkar mot män och så här. Men det är ju en hård sågning. Men det är bara fortsatte. Men nu har de inte ens spelat hockey. Till och med.
Nej.
Enligt honom.
Nej. Men det är... här kommer McKinnon. Det är ju så att det är klassskillnad här. Colorado, de kommer att vinna ikväll. Jag törs nästan svära på det. För de är mycket bättre hockeylagen än Arizona.
Ja, precis. Men jag är ändå lite besviken på, alltså, vi säger att de uppoffrar sig bra och sådär, men jag tycker inte de har fått till det. Jag tyckte inte de var så bra mot Nashville heller, som jag var inne på förra veckan. Det har inte varit...
Ja, jag tycker ändå de har gjort det bra. Det är många där som har blivit favoriter, men nu saknas ju andra, men Garland har varit ett utropstecken för mig. Och jag tycker även Clayton Keller, din gamla favorit, har gjort det bra emellanåt. Och 2-0.
Ja.
Skott från blålinjen, Gerard.
Ja, du ser.
Ja, det blir ju slakt det här.
Ja, jag tycker det är mest Kemper som har storspelat. Att vi var inne på att han skulle skälla någon match, idag han gjort, men det räcker inte.
Nu får vi säga, vi får återigen höra den hårda Ekeliven.
Ja, han har växt till liv.
Avfärda saker. Nästa serie vi kommer in på, som ju bara skulle bli skit enligt dig, för att du var så trött på de båda lagen, Dallas Stars och Calgary Flames. Ja. I själva verket skulle jag vilja säga att det blir en av hela slutspelets bästa serier.
Ja, så underhållningsmässigt är det ju det. Det får jag ju liksom bara erkänna, att det har varit otroligt sevärd serie, och det har varit väldigt svängigt har det varit. Och
det är så jämnt.
Ja, det är så otroligt jämnt i matcherna, och det börjar med, det liksom var 1-0 först till Calgary, sen 1-1 i matcher, sen 2-1 till Calgary, och sen var det 11 sekunder från 3-1 till Calgary, sen var det hattrick av Pavelski och plötsligt 2-2, och sen var det 3-2 till Dallas. Det har varit otroligt jämnt och otroligt svängigt, och nu är det plötsligt Dallas som har. Men jag tycker samtidigt att båda lagen har brister, och det är det de utnyttjar. De har kvalitet, men båda lagen har brister också. Det är därför det blir så svängigt då.
Ja. Så vem som än går vidare, de kommer få stryk i nästa omgång.
Det är det som är grejen. De känns inte tillräckligt kompletta som Vegas och Colorado, de riktiga contenders, enligt mig, i den här St. Louis kan väl räknas in där också i den här konferensen. Jag tycker båda lagen är för spretiga, och det är därför jag inte riktigt går igång på de här lagen. Och jag har gett upp på dem. Jag sa ju att jag hade tröttnat på båda två. För det är ett annat lag som jag har hypat lite grann.
Jag tycker att Calgary har varit mycket bättre än jag sett dem på flera år när det gäller slutspelshockey. Jag tycker de har, det är många där som har imponerat på mig. Mikael Backlund, kan det vara Sveriges mest underskattade spelare?
Ja, det är ju en väldigt habil center i alla fall, det måste man onekligen säga, och han har varit bra i den här serien. Men återigen, 0-5-5.
Dubé också.
Ja, Dylan Dubé, det är sådana. Sam Bennett har ju klivit fram och så.
För mig är en Dubé, du vet, som alla Gårde och Kase, och nu har jag fått en Dubé att hålla på.
Ja, precis.
Det var en gång en liten Dubé.
Ja.
Ja, men och Dallas tycker jag i de sista matcherna har visat liksom vinnarskalle. Inte minst vår vän John Klingberg. Han har gjort i princip två matcher i rad, även om när han avgjorde i på övertid så var Radulov på pucken. Men Klingberg har varit en av de bästa backarna i hela slutspelet, säger jag, de senaste matcherna.
Mest poäng av alla backar, jag sa att Marchand har gjort mest poäng totalt sett. Men av backar så är det faktiskt Klingberg på 6 pinnar efter 5 matcher.
Ja, så det, han och Heiskanen.
Ja, Heiskanen ligger också där, 4 poäng.
Vilka kungar. Ja, vilka kungar.
Ja, precis. Men jag sa ju där att det finns brister i båda lagen också. Nu har Dallas lyckats vända lite på det här, men när de i de första 3 matcherna av de här 5 så släppte de in första målet, och då hade de släppt in första målet i 11 raka matcher faktiskt, om man även räknar in sluttampet på vanliga grundserien borta i mars. Och sen så gick det ju trögt återigen för Ben och Seguin, men nu har de börjat varva igång lite grann, bara för det, och Bishop har ju haft skadeproblem och så här, så att ja, men det har sett lite bättre ut i sista matchen, och som Pavelska har ju vaknat till liv och visat.
Ja, jag tycker att det är applåder åt Mr. Nil, general manager. Vad Pavelski och Corey Perry har gjort i grundserien har ju varit ointressant. Det är nu de behövs, och båda två har varit otroligt nyttiga i den här serien. Framförallt Pavelski, men även Perry.
Ja, och sen så Flames nu, det är jag som har gått och blivit negativ här, men där har vi ju, du nämnde ju Dubé, och du nämnde Backlund och sådär, men återigen, alltså Gaudreau har gjort en kassa visserligen i den här serien, men ser man till 5-5, då är det ju 0 mål av första kedjan med Lindholm, Gaudreau och Monahan, och så är det 0 mål faktiskt av Matthew Tkachuk också, så att de här toppspelarna har ju inte bidragit, bortsett från i powerplay. Så att...
Men det är ett praktexempel på det vi har pratat om förut, hur de blir borttagna. Framförallt Gaudreau, det är svårt för dem när man är så liten och lätt att ta bort när de verkligen sätter till skruvarna.
Ja, för en gång skulle ha lite djup produktion.
Ja,
det är, så att...
exakt. Annars är ju ett extremt tight defensivt lag, så det blir jävligt svårt för dem. Så är det bara. Det måste till en Dubé för att och en Backlund och en vad heter han med det svåra namnet?
Mangiapane.
Ja, just det. Också duktig. Ja, jag ser fram emot att se fortsättningen, så jag tycker det har varit väldigt underhållande matcher och spännande hela tiden. Så du får ha förändra dem hur mycket du vill. Jag gillar dem. Jag kommer att gilla det lag som går vidare från den serien.
Okej.
Okay. Jag tror att det laget kan ställa till med en upset mot dina två favoriter Vegas och Colorado.
Ja, okej. Okay. Ja, det blir en spännande följetong då. Jag har ju som sagt, jag kan inte gå tillbaka nu så mycket som jag har sågat dem, utan nu får jag stå för det. Ja. De har inget slutspel att göra, jag sagt.
Vi har en fjärde sista serie, eller åttonde och sista serie, ska vi säga, att avhandla, och det är då St. Louis och Vancouver, som jag också har följt med väldigt stor förtjusning. Mm. Framförallt två första matcherna, då var Vancouver väldigt bra. Jag har blivit otroligt förtjust i Vancouver.
Oj då. Mm.
Jag tycker att de har varit fruktansvärt kul att titta på. De spelar med sån lust och samtidigt har liksom lärt sig vad slutspel går ut på så snabbt. Det sa vi redan tidigare, att efter en match mot Minnesota var det som att det var en aha-upplevelse. Det är det här det går ut på.
Ja, precis. Så från match 2 samtidigt framåt.
Men samtidigt har det blivit svårare och svårare mot St. Louis, som nu har kommit igång. Och du ser samma sak där. Det är Vancouver's powerplay är ju mördande. Verkligen.
Ja.
Men den fina kedjan med Elias och Miller och Besser har ju väldigt svårt att få till det i 5-5. Det är inte, alltså när St. Louis har hemmaplan, så att säga.
Ja, när de får då välja byte.
Då matchar de O'Reilly mot Elias hela tiden. Och svårare mot St. O'Reilly.
Ja, i första matcherna gjorde de ju det.
Ja, det var då de var hemmalag.
Ja, förlåt. Exakt. Men här i sista matcherna så... Ja, precis. Då försökte Vancouver få bort Elias från O'Reilly. Och så blev det. Men då var ju O'Reilly otroligt dominant.
Ja, så var det. Mm. Men då, de där två första matcherna fick han mest ägna sig åt att ta bort Elias då. Nu fick han vara konstruktiv istället och vara bra på det istället.
Ja, precis. För att vi måste ju hylla Elias naturligtvis. Och även Bo Horvat och några till i Vancouver som verkligen kliver fram. Unga spelare som tar för sig och spelar slutspelshockey.
Men Quinn Hughes.
Quinn Hughes, ja, som jag hyllade något enormt förra veckan. Då.
Ja.
Men så här måste man ju återigen bara understryka att det är ingen tillfällighet att Ryan O'Reilly vann Conn Smythe i fjol och att han vann Selke då, att han är nominerad igen. För att han är kanske, ja, för mig är han liksom slutspelets, den ultimata slutspelsspelaren har han vuxit ut till. Alltså.
Ja, vad det var på väg att säga nyss, att han är i Conn Smythe-klass igen.
Ja.
Det är tungt för Vancouver att de hade 2-0 ledning och tappade den mot ett St. Louis som såklart inte ens blinkar när de hamnar i 2-0 underläge. De har varit med om värre saker i slutspel.
Ja, lite skillnad gjorde de dock. Jordan Binnington, den magin är borta, så att in med Jake Allen istället.
Och han dansade en sommar, Binnington.
Ja, och så Vladimir Tarasenko skadad, Alex Steen är borta, Ivan Barbashev, den fantastiska fjärdekedjan i fjol, borta, men ändå så har de kommit tillbaka i den här serien.
Ja, men det är ju så. Liksom. De har ju varit med om värre saker än att ligga under mot Vancouver.
Ja, de har legat sist i hela tabellen och ändå vunnit Stanley Cup.
Ja, så det känns som de har återtagit initiativet här. Jag hoppas ju ändå att vi får se mer av det. Är det någon serie jag vill ska gå till 7 matcher så är det den.
Ja, ja det är, jag håller med om det. Den är väldigt underhållande.
Men jag tror att St. Louis, så vidare de inte liksom trampa snett och ha en dålig kväll. Det är svårt att se att de förlorar det här.
Nej precis. Jag ska bara, när vi är inne på O'Reilly så måste jag bara få säga några grejer om honom som är värt att zooma in lite på. Alltså, en rent statistisk grej, alltså, vi snackar inte bara skottförsök utan skott på mål när han har varit inne på isen i den här serien. 55-11 i 5-5. 55-11 med Ryan O'Reilly på isen, det är helt brutalt. Och liksom, han sticker ut lite på många sätt. Alltså dels många känner till hans märkliga klubblad, vinkeln där. Liksom helt rakt. Och sen så en 90-graders skruv 2 centimeter längst fram som ingen annan har. Som han spelar ju hockey på ett unikt sätt nästan. Han använder ju bara hälen av klubban när han spelar. Och sen så använder han den lilla knorren, skruven längst fram för att liksom snå åt sig pucken i trånga situationer. Och så bara suga upp den. Till och med en hand ibland och sådär. Så att han har verkligen hittat ett sätt att använda klubban, som han är extremt effektiv på. Ja, sen hans farsa har ju fått mycket kritik för att det blev problem i Colorado för att han var så på i förhandlingarna så där. De orkar inte med honom längre och säkert och skicka vägen till Buffalo blev det ju då. Men farsan är det ju som tränar honom så hårt på somrarna och han tränar otroligt mycket core. Och han tränar otroligt mycket liksom med hockeyanpassade övningar fast det är liksom off-ice så att säga. Och finns det något bättre spelare på att hantera tyngdpunkt, alltså som har bättre kroppskontroll än Ryan O'Reilly. Han är ju otroligt stark i alla dueller. Så där ska hans pappa ha lite cred. Och apropå hans familj så han är uppväxt med, de tog emot fosterbarn när han var liten, så han är uppväxt med typ 40 syskon som man kallar det, som har bott i barn som han har liksom varit bort i hans hem under uppväxten. Så han är en riktig lagspelare.
När du säger det, då blir man lagspelare automatiskt.
Precis, så att han jobbar ju stenhårt över hela banan. Han ger ju liksom, han tänker ju minst lika mycket på defensiven som offensiven. Så att han är ju verkligen en Selke-kandidat ute i fingerspetsarna. Så att det är en speciell filur, den är Ryan O'Reilly.
Ja. Ja, men och just bland annat därför så känns det ganska troligt att Blues ändå tar det. Och då kommer vi tillbaka till i alla serier utom en, så är det alltså
favoriten.
Favoriten, de som spelade round robin matcher, alla de. Jag tror ju att det har med upplägget att göra. Att den grundläggande kvalitetsskillnaden blir mer utslagsgivande här. Det är inte en massa x-faktorer i form av resor och hemmafans och grejer.
Nej. Nej, det känns som att det kan ligga något i det faktiskt. Utifrån hur resultaten blir. Vi får nämna också att Markström kan ju vara en X-faktor då för Vancouver. För han har varit väldigt bra när jag ser den trots allt. Så att,
ja,
målvaktsmatchen leder de, Vancouver.
Ja, det ska bli så kul. De spelar ikväll också. Det ska bli, och jag tror att den som... Ja, om Vancouver vinner den här femte matchen, då blir det väldigt intressant. Ja. De har ju ändå, de är väldigt gröna på det här, men har gjort det mycket bättre än andra som har varit gröna.
Ja, precis. Ja, det måste jag verkligen säga. De hade alltså, innan de åkte på två torsk nu, så hade de alltså fem raka segrar. Tre raka mot Minnesota och två mot självaste regerande mästarna.
Ja.
Mm.
Mm. Ja. Nästa vecka när vi pratar, då får vi väl gå igenom de serier som blir nästa omgång. Fyra serier. Det blir spännande.
Ja, precis. Då är vi klara med den här första rundan. Då blir det... Då zonar vi in på runda två istället. Men innan vi avslutar så måste vi ju ta ut All-Star-laget. Alltså veckans lag för den här sen senast vi pratade.
Ja. Och jag har inte hunnit göra det.
Men jag har okay, men då har jag gjort det den här gången. Förra veckan var det jag som glömde och du som fick... ta ut det helt enkelt. Men jag har tagit ut ett lag. Mm. Får vi se hur du reagerar på det. I målet har jag satt Carter Hart.
Ja, det skulle jag ha gjort också.
Det är svårt att snacka bort hans 2-0, historiska 2-0. Sen på backen har jag Klingberg, naturligtvis.
Ja.
Poängbäst. Ja. Och sen har jag en liten skräll kanske, men jag har tagit Alec Martinez från Vegas.
Ja, det var en skräll. Jag trodde du skulle ta Pulock från Islanders. Eller Quinn Hughes.
Ja, Quinn Hughes
eller igen.
Kale McCarr. Ja, McCarr har varit väldigt bra i Colorado också. Men jag vill understryka att det var en bra deadline-värvning av Vegas. Och det är, han har verkligen format ett fantastiskt backpar med Shea Theodore som ju jag berömt tidigare som en riktig elitback numera. Och så Martinez som ju framförallt starkt defensiv men som även bidrar offensivt. Han har gjort 4-5 poäng hittills i slutspelet. Och också helt otroliga underliggande siffror i den här serien mot Chicago. Alltså i skott från slottet framåt emot 29-8 för Alec Martinez på isen.
Fråga Henrik Lundqvist vad han tycker om Alec Martinez.
Ja, det är inga glada miner då.
Han är en matchvinnare också alltså.
Ja, precis. Och trots allt avgjort en Stanley Cup-final. Så att, På forwardsidan, då tar jag ju Ryan O'Reilly.
Det är givet.
Behöver ju inte argumentera för det. Utan det har jag redan gjort. Sen blev det ju Brad Marchand.
Ja.
Trots allt mest poäng här. Och sen fanns det många att välja på. Men jag tar faktiskt Matt Barzal.
Ja, det är inte så dumt. Men som sagt, det finns många att välja på i Colorado och sådana. Men de har inte haft så
Kadri hade man
lika bra de har inte lika bra motstånd som de andra.
Nej. Ja, så att Hart, Martinez, Klingberg, O'Reilly, Barzal, Marchand är veckans lag den här veckan.
Ja. Ja, fint du.
Ja. Då...
Nu är det bara att sätta igång och blogga igen. Matcherna rullar för fullt.
Ja, precis. Det blev lite avbrott i bloggen här för podden. Så att, det är bara att återgå till det normala igen. Så.
Det här är nog den intensivaste dagen på någonsin, kanske.
Ja, det är trots allt fem otroligt heta matcher. Det är podd och det är blogg. Och det är texter och referat och allt möjligt. Och Hedman ringer mitt i podden och så vidare. Så att...
Det är andra dagen i rad hinner jag inte gå ut alls genom dörren. Jag har inte ätit igen fast klockan är 17:15. Jag måste beställa någon mat nu.
Ja, då är det nog nästan bäst att vi lägger på. Och sen så hörs vi igen då. Då får vi se om det avsnittet kanske dyker upp lite tidigare nästa vecka. I och med att vi helst vill spela in det innan nästa runda börjar.
Ja, vi får se.
Ja.
Tack ska du ha, broccolipajen.
Broccolipajen från Örby tills vidare.
Ja, vi säger tack och gör för den här gången.
Ja, det gör vi. Tack för att ni lyssnar.
Hej, hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times, feet, so. Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, feet, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up at home and remove your hats. Höj volymen, för nu är det plats.
One, two, times speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.